Hej och välkomna till Stadsrättspodden. Idag så ska vi prata om staten och tvång. Och med mig så har jag Kavott Silén och J.O. Thomas Norling. Välkomna hit.
Tackar.
Tack så mycket.
Vi ska som sagt prata om staten och tvånget. Och staten får ju på många sätt använda tvång mot enskilda som enskilda mellan varandra kanske inte får lov att använda på samma sätt. Och då ska vi prata lite om det, vilka begränsningar finns det i tvångsanvändningen, vad ska man tänka på och liksom hur ska man se på statens roll i det hela. Vi har ju också med oss JO, justitieombudsman Thomas, så jag tänker att vi också ska passa på att prata lite om vad gör JO och vad är JOs roll och sådär. Så jag tänker att vi helt enkelt kör igång och börjar med att välkomna dig Thomas och fråga lite, vad gör JO?
Ja, tack för att jag får komma, väldigt roligt. Jag försöker på olika sätt berätta vad vi gör. Jag tror att de flesta har ett hum om det, men kanske inte riktigt vet. Och det märker vi på de anmälningar vi kommer in, att de handlar egentligen om helt andra saker än det vi kan hjälpa till med. Man vill gärna ändra myndighetsbeslut istället för att gå till domstol. Men man kan säga att det övergripande syftet med JOs tillsyn är att främja rättssäkerheten. Det är det som är det viktiga. Och vi försöker också genom de beslut och så som vi håller på med försöka höja den rättsliga kvalitetsnivån i myndighetsutövningen. Och man brukar ju säga att JOs tillsyn är extraordinär. Och vad betyder det? Jo, det betyder ju att vi inte ska ersätta den ordinarie tillsynen som finns. Eller den rättstillämpning som myndigheter och domstolar då ska sköta. Och på det sättet så har ju vi ombudsmän en stor möjlighet att uppmärksamma missförhållanden som inte alltid prövas av andra myndigheter och domstolar. Och det är det som är lite spännande och roligt, tycker jag. Och en annan viktig sak, det är ju att vår tillsyn gäller tillämpningen av rättsregler. Vår granskning är rättslig och inte någonting annat. Och när vi gör den här rättsliga granskningen då, så ligger tyngdpunkten på grundläggande rättsprinciper. Och vi har ett medborgerligt perspektiv. Och det har vi därför att det vi håller på med, det ska ju liksom försöka stärka medborgarnas förtroende för rättsordningen. En sak som man ofta blandar ihop, det är vad vi egentligen kan göra. Och ofta vill man ju då att vi ska göra en materiell sakprövning. Vi ska avgöra, jag kanske ska avgöra om någon har rätt till sjukpenning eller inte. Man är besviken på myndigheten som inte har förstått varför man har rätt till någonting. Och så, istället för att gå till domstol, det kan verka obehagligt, så kan man vända sig till JO. För det kanske en handläggare har sagt, ja men då får du klaga hos JO. Och då brukar vi ju inte göra någonting. Utan det vi är intresserade av, det är formkraven och förfarandet. Hur gjorde man när man fattade beslut? Och här är ju förvaltningslagen och förfarandereglerna i speciallagstiftningen då, som är centrala för oss, kan man säga. En annan sak som är viktig i det här sammanhanget är att vi kan inte sätta vårt eget beslut framför ett... Vi kan inte ersätta ett myndighetsbeslut med vårt eget beslut. Vi kan inte så att säga överpröva som en domstol, helt enkelt. Utan det vi gör, det är att uttala oss om en åtgärd av en myndighet eller en befattningshavare har varit olaglig, alltså strider mot lag, eller om den har varit felaktig eller olämplig. Och genom att göra det då, så försöker vi främja en enhetlig och ändamålsenlig rättstillämpning. Och det man kanske tänker på när man tänker på JO, det är ju att vi kan kritisera myndigheter. Och det gör vi ju när det är påkallat. Men jag tror att idag med de ombudsmän som finns nu, så är vi alla överens om att det är mer intressant att vara vägledande, att berätta hur man kan undvika kritik från JO. Hur man bättre bör handlägga ärenden och vilket bemötande som man kan liksom använda sig av. Sen har vi en särskild uppgift såklart, och det är ju att se till att förvaltningsmyndigheterna iakttar reglerna i regeringsformens första kapitel 9 paragraf om saklighet och opartiskhet, det vi brukar kalla för objektivitetsprincipen, och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter respekteras då i den offentliga verksamheten. Och här tycker jag att vi har ganska stora möjligheter ofta att uppmärksamma myndigheterna på de bestämmelserna. Och det gör vi. Sen har vi avslutningsvis en rättsvårdande uppgift. Vi ska försöka avhjälpa brister i lagstiftning. Och då har vi en möjlighet att göra formella framställningar till regeringen och riksdagen om det.
Mm.
Så det är ungefär det här som vi försöker göra varje dag.
Ja, spännande. Också såklart viktigt med det proaktiva arbetet och liksom fundera på hur gör vi för att det inte ska uppstå brister i liksom handläggning och liknande. Du pratar om vi och då tänker jag att hur ser liksom organisationen ut hos er?
Ja, JO är en myndighet på ungefär 80 personer idag, 80-85 kanske. Det finns 4 ombudsmän. Och det kommer inte att bli flera. Helt parentetiskt kan jag säga att det kommer snart en utredning om hela JO-ämbetet. Den första sedan 1985 tror jag. Där man går igenom allt som vi håller på med och hur vi är organiserade och hur många vi ska vara. Men i direktiven för den utredningen då som riksdagen har tillsatt som KU liksom ansvarar för så står det uttryckligen att de får inte föreslå en femte ombudsman. Men vi är 4 stycken och sen har vi då en beredningsorganisation och den ska hjälpa oss att fatta de här besluten och utreda felaktigheter och göra inspektioner och allt sånt där.
Man kan också tänka att du pratar ju om att ni inte det blir inte som en domstolsroll att ni på något sätt kan upphäva beslut och så, men som jag förstår det i alla fall från mitt perspektiv så de JO-beslut som kommer ut myndigheterna läser ju dem och liksom försöker proaktivt då också genom att se okej, det här föll inte ut här så fick vi inte göra, att man liksom ändå tar till sig det som, så även om det kanske inte då skulle vara en bindande rättskälla så får det ändå liksom en väldigt praktisk betydelse. Så sätt tänker jag att det också kanske stärker det proaktiva arbetet.
Det där kanske är en forskares syn. Det vill säga, er avhandling kommer inte godkännas om ni inte har minst 800 fotnötter där ni hänvisar till JO. Jag har ju ett problem med det ansvarsområde som jag har. Jag har ju socialtjänst och jag har tvångsvård, LVU, LVM och sen socialförsäkring och arbetsmarknadsfrågor. Men tittar man på socialtjänstområdet, jag har 290 socialnämnder runt om i landet. Jag kan vara helt säker på att om jag i ett beslut berättar att man måste dokumentera i ett visst fall på ett visst sätt och så kan jag vara ganska säker att den kritiken som jag riktar till den socialnämnden inte innebär att det nästa vecka eller nästa månad från någon annan del av landet dyker upp exakt samma problem. Och det där är lite en fråga som vi jobbar mycket med. Jag har varit ombudsman nu i 4 år och precis blivit omvald för 4 nya år. Och varje dag funderar vi på hur ska vi få genomslag för våra beslut? Mm. Hur ska vi se till att det vi säger också följs? Mm. Socialnämnder är väldigt dåliga enligt min erfarenhet att lära av varandras elände och misstag. Man läser inte kanske beslut som handlar om en annan kommun.
Mm.
Man har fullt upp med sin dagliga verksamhet och det har jag respekt för. Det är svårt att vara socialsekreterare.
Mm.
Det är inte säkert att man liksom hinner läsa några JO-beslut där utan man agerar ganska mycket utifrån den erfarenhet man har och de regler man har liksom lärt sig någon gång.
Mm.
Svårt jobb.
Precis, och det är väl kanske en, som du säger, en syn vi har att vi tänker att de ska läsa det. Men det är klart att det finns mycket mer i en arbetssituation än att liksom sitta och läsa beslut, såklart. Så det är jätteviktigt att ta upp det. Men om man tänker liksom en vanlig dag på jobbet, har du några sådana och hur ser de ut i så fall?
Ja, det är det som är tjusningen tycker jag med mitt jobb. Det är ju ett självständigt jobb, jag är oberoende, jag får välja själv. Mm. Det här bygger ju på att riksdagen har förtroende för mig.
Mm.
Och det gör att jag är inte tvingad att hantera alla ärenden som kommer in.
Mm.
Jag kan välja ut dem som jag tycker är principiellt viktiga eller där jag ser att man på något sätt har kränkt fri- och rättigheter eller där det finns en ny fråga till exempel. Samhället utvecklas snabbt och det är också en svårighet med det här jobbet att liksom hålla jämna steg i den här rättsliga granskningen och vara vägledande kanske inte 4 år efter att problemet har uppstått, utan så nära som möjligt. Men jag kan alltså välja bland de 2700 anmälningar som bara jag får in varje år på de här 3 områdena. Och det roliga med det är också att vi får genom anmälningen oftast uppslag till inspektioner eller initiativ som jag kan ta. Jag kan på grund av någonting i massmedia eller kan man anonym anmälan eller något sånt där få en idé om att granska någonting. Då kan jag göra det. Jag behöver inte fråga någon. Och man får då ha liksom en idé varje år om vad som är viktigt och försöka hitta sådana anmälningar eller ärenden där man gör någonting stort. Vi hade under förra året en hel del anmälningar som gällde umgängesbegränsningar enligt 14 paragrafen LVU. Och istället för att liksom ta ett och ett eller skriva av dem eftersom jag redan hade uttalat mig, så har vi gjort ett stort projekt nu där vi inspekterar 6 stora kommuner i Sverige och tittar på hur de tillämpar det här. Mm. Det är liksom en uppföljning av ett annat projekt som vi hade för 2 år sedan när vi tittade på umgänge med umgängesstöd, som också är en viktig fråga. Mm. Där kommunerna kanske av fel skäl organiserar den verksamheten på ett sätt som inte är bra och som inte tar höjd för barnets bästa. Mm. Så att det är stora friheter, väldigt roligt.
Ja, kul. Jag tänker att vi kommer liksom i samtalet komma in på mer saker som du gör säkert. Men du nämnde ju riksdagen, och man kan säga att JO är ju liksom som en del av riksdagens kontrollmakt. Och vi pratar ju på kursen om liksom riksdagen som folkets främsta företrädare. Och vi har ju liksom framförallt fokus på den statsrättsliga regleringen. Men hur mycket tänker du på statsrätt i ditt jobb?
Jag gör det nog inte så medvetet, utan det är nog en del i mitt rörelseschema, om jag tycker så. Alltså, jag agerar utifrån det som jag liksom har lärt mig om det konstitutionella, om grundlagskrav och så vidare. Och jag har ju inte jobbat i 10 år, jag har ju jobbat i över 30 år. Och det är klart att det gör att de här sakerna inte är någonting som jag går och pratar om, utan de påverkar mig i hur jag väljer, hur jag skriver och kanske också hur jag pratar.
Så man kan säga att det finns där, men kanske inte alltid något som du funderar över, men ändå något som du bär med dig.
Ja, det var som jag sa innan vi började, att det här känns som jag nu ska tenta i statsrättskurs. Och det har ju föranlett mig att läsa på lite, och då förstår jag ju precis hur det fungerar i verkligheten. Man vet, men man skulle inte kunna ha en föreläsning rakt upp och ner. Så är det. Jag är ju också gammal domare, och det gör ju att man är drillad i det här.
Kul. Du nämnde ju till exempel 1.9 i regeringsformen. Och nu då när du har förberett dig för tentan, finns det liksom andra bestämmelser i regeringsformen eller liksom man tänker kanske hör till statsrätten som du har funderat på inför idag då kanske?
Ja, alltså 2.6 såklart. Det här skyddet mot ingrepp i den personliga integriteten är ju någonting som dyker upp ganska ofta inom socialtjänsten, inte minst. Det fall som jag tänker på konkret är ju att socialtjänsten ibland behöver ju, inte ibland, socialtjänsten ska utreda ett ärende så mycket som krävs att man ska kunna ta ställning till en ansökan om bistånd till exempel. Och då kan hembesök vara ett sånt här utredningsverktyg. Och det finns ju inte liksom något lagstöd för att man får göra, som gör att man kan göra hembesök hur som helst. Utan den bygger ofta på att man anser att det behövs. Det är nödvändigt för att man ska kunna fatta ett materiellt riktigt beslut. Men det krävs också ett samtycke från den enskilde. Och då måste den enskilde förstå vad det här handlar om. Vad är ett hembesök? Vad betyder att jag samtycker? Vad får det för konsekvenser om jag inte vill medverka? Så det här blir ganska naturligt i min granskning av hur nämnderna jobbar.
Det är jättespännande. Jag tänker också, utifrån liksom det jag hör att du pratar om, också legalitetsprincipen i liksom första kapitlets första paragraf. Med liksom, någonstans måste det också finnas lagstöd för den offentliga maktutövningen. Liksom, att det kanske också är en del i det ni kollar på.
Ja, då får man extra poäng om man är föredragen hos mig, om man kan börja bedömningen med legalitetsprincipen. Mm. Och, jag tog upp just den principen när vi lämnade vår ämbetsberättelse senast i november förra året. Då hade jag skrivit en betraktelse om just det problemet att jag märker inom flera av de områden som jag jobbar inom att myndigheterna ibland vidtar åtgärder som de inte har lagstöd för. Mm. De tror att de har det. I vart fall har de inte undersökt tillräckligt om de verkligen kan göra det här. Mm. Ibland tänker man att det vi gör, det kommer att godtas vid en granskning. Mm. Man kommer förstå hur pressande situationen var, hur akut det här var, hur viktigt det var att vi gjorde någonting. Och så hoppas man på det bästa. Mm. Och det här är inte så bra, för många av de saker som myndigheter gör har stor betydelse för den enskilde och kan också vara ingrepp i den personliga integriteten. Så man måste vara ganska noga med det lagstöd man har. Och igen, verkligheten kanske inte tillåter alla att gå till lagboken alltid. Utan man kanske också har lärt sig ett sätt att handlägga på som inte är bra. Mm. Det är ingen som har talat om att det här saknar lagstöd. Mm.
Här är väl liksom en jag tänker att det också i många bedömningar blir en pragmatisk bedömning kanske, att liksom, hur ska vi lösa det här problemet vi har, och så kanske man som du säger tänker att men det här är ju utifrån hur jag tänker nu ett rimligt sätt att hantera det på, att man kanske inte alltid, och jag tror att vi kanske kommer komma in på det lite mer senare, men man kanske inte alltid på myndighetsnivå ser sig själv som en del av staten på samma sätt, utan man tänker mer att nu går jag till jobbet och ska lösa den här frågan, och då kanske lagstödet inte är som du säger så att man sitter och hinner slå i lagboken och så. Men idag ska vi liksom prata om då, vi har kommit in på det redan, liksom 2.6 med skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp, och vi ska prata om staten och tvång. Men jag tänker att jag ska släppa in dig också, Scott. Du har ju varit med i podden tidigare, så du fick inte en jättelång introduktion, men jag tänker att studenterna också träffade kanske på kursen och sådär. Men om jag säger staten och tvång, vad tänker du på då?
Ja, alltså jag tänker det ni egentligen redan har kommit in på, 2.6, förbudet mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Och det är intressant därför att ibland använder man liksom 2.6 ganska slentrianmässigt i massmedia. Att ja, men det här är påtvingat kroppsligt ingrepp. Och då tänker jag att från studentperspektiv så behöver man kanske gå rekvisit för rekvisit. Mm. och då är det först att, ja, men vad är ett kroppsligt ingrepp? Ja, det står ju liksom inte i lagstiftningen exakt vad det är, utan då får man ju gå till förarbetena, praxis. Och där har man gett några exempel. På hälsoområdet så är det till exempel blodprover, vaccinationer som är väldigt aktuellt. Kirurgiska ingrepp och så vidare, det är ju sett som kroppsliga ingrepp. Det är ganska klart att det är på det sättet. Men om man nu kommer fram till att någonting är det, då räcker ju inte det. Det måste också vara påtvingat. Och det är där det kan bli lite komplicerat. För dels måste man tänka på att ja, men om det är påtvingat, det handlar om att det allmänna tvingar någon. Alltså kommuner, regioner, stat, myndigheter, liksom, inte enskilda subjekt. Och sen så handlar det inte ofta om att man liksom fysiskt tvingar ner någon och ger en vaccinspruta, liksom. Utan det är frågan om valmöjligheter här. Man brukar i alla fall, det tror jag vi kom in på, vi varit inne på lite, att samtycke, ett rejält samtycke gör att det inte kan bli påtvingat. Men frågan är ju, vad är ett rejält samtycke? Det är där det kan bli extra komplext, tänker jag.
Här kan man också säga, nu tror jag inte att det är ditt beslut, Thomas, men jag vet, jag undervisade på lärarprogrammet tidigare. Då pratade vi om liksom drogtester på skolan till exempel. Och då vet att man diskuterar liksom om urinprov också kan vara ett kroppsligt ingrepp och sådär. Men det är jättebra att du tar upp det. Just det operativa här blir ju liksom, vad betyder att det är påtvingat? Jo, men såklart då, som du är inne på, att det inte finns ett samtycke. Men hur liksom, ska den enskilde förhålla sig till staten? Det kanske inte alltid är så lätt att känna frivillighet. Liksom, man brukar ju prata om att ett samtycke ska vara reellt och då ska det vara, det ska alltid finnas möjlighet att säga ja och nej. Men vad händer om liksom, konsekvensen som jag får utstå om jag säger nej är ganska allvarlig? Kan det då finnas liksom, ett riktigt samtycke i det? Mm. Har ni några tankar om det?
Ja, alltså jag menar, om det finns ett hot om sanktioner, ja, då säger man att då är det påtvingat. Eller om den enskilda liksom inte ser att det finns en reell möjlighet att säga nej här. Jag kan inte avstå. Ja, då är det ju påtvingat. Så att det är ganska enkelt att utgå från att ja, men om jag fysiskt tvingar någon, ja, då uppfylls 2.6. Men det är oftast handlar om de här mer gråzonerna. Det är där det blir problematiskt.
Mjukt tvång.
Mjukt tvång, precis. Ja.
Ja, vi har ju haft en del JO-beslut som har handlat om ingrepp och hur de ska förstås och bedömas rättsligt. Jag tänker att från den enskilde sida så är det ju svårt ibland att veta vad man har för rättigheter. Mm. Vem har lärt en det? Man kan ju intuitivt eller reflexmässigt agera eller reagera mot saker som ställs upp som villkor. Mm. Och det är väl det som gör saker lite rättsosäkra. Mm. Alltså hur mycket ansvar kan man i en situation där man ställs inför ett val, hur mycket ansvar kan man lägga på myndigheten att bättre förklara premissen? Liksom? Mm. Och här tror jag att myndigheten kan bli bättre. Mm. Att vara lite mer nyanserade, prata och informera om konsekvenser så att man gör ett välgrundat val och inte ett påtvingat val om någonting som påtvingas. Mm. För det är det tror jag som skapar problem med förtroendefrågor och tillit och det. Och man kan ju också säga att i ganska många fall så handlar det här om de människor som har problematiskt, med svaga redan från början. Mm. De behöver man värna extra om. Mm. Man behöver vara ganska pedagogisk, tror jag.
Absolut. Och där kan man säga att liksom, du tog upp det här med information, och det brukar man väl också säga i förhållande till samtycke, att det ska vara informerat, man ska förstå liksom, vad det är man samtycker till. Men vi pratade ju till exempel om det här med hembesök. Mm. Och så att man får liksom någon som knackar på dörren. Har du någon tanke om det med liksom samtyckesfrågan?
Ja, jag tycker just det här kravet på samtycke är väldigt intressant. Jag tycker det är en ganska svår fråga av olika skäl. Jag tycker när jag satt i domstol så hamnar man ofta i svåra bedömningar som man skulle göra varje enskilt fall. Var det här ett rättsligt samtycke? Finns det några problem med det här? Och det man kan slås av det är att det här med samtycke, det får lite olika betydelser beroende på vad det är för slags reglering det är frågan om. Mm. Och jag tror att ett tips till studenter och tillämpare, det är ju att försöka ta fasta på just den frågan. Vad är det för reglering som jag ska tillämpa nu? Och då kan man ju säga att om regleringen innebär att frånvaron av samtycke är en förutsättning för att en viss åtgärd ska få vidtas mot den enskilde, så skiljer det sig från det fall när regleringen tvärtom då innebär att samtycket är avgörande för att den här åtgärden ska få vidtas. Mm. Det vill säga, är det fråga om en tvångsvårdslagstiftning eller är det en lagstiftning som bygger på frivillighet? Mm. Och då kan man dela upp det här i två enkla fall. LVM och LVU, det är tvångsvårdslagstiftningar. Om det finns ett vårdbehov, ja, då ska ju det tillgodoses genom vård. Mm. Det är oftast den enklaste frågan. Här finns det objektiva hållpunkter. Det kan vara farligt att missbruka på det sätt som den här enskilde gör, om missbruket handlar om vissa substanser till exempel. Mm. Det kan ha pågått länge eller det kan vara väldigt farliga saker. Det som är svårt tycker jag, det är att avgöra om det här samtycket då, till vård då, är tillförlitligt. Kan man lita på att frivillighet finns. Mm. För då är det ett hinder
mot tvånget.
Mot tvånget. Mm. Då har samtycket den funktionen, helt enkelt. Och då måste man ju fundera liksom på vad ett tillförlitligt samtycke är. Om vi tittar på socialtjänstlagen så bygger ju den lagen på frivillighet. Och där finns det en portalparagraf i 1.1, alltså första kapitlets första paragraf, som säger att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människans självbestämmande rätt och integritet. Mm. Och då blir det genast lite klurigare, tycker jag. Här måste man nästan kliva in i huvudet på personen i fråga och fundera liksom, hur tänker, hur känner, hur upplever den här människan den här premissen att jag ska gå med på någonting. Jag ska samtycka till den. Om jag inte gör det så kanske det får konsekvenser. Och då handlar det ju ofta om att man utöver den materiella prövningen är så att säga förutsättningar för att få bistånd uppfyllda. Ja, då måste man kanske göra en utredning. Och den utredningen kanske handlar om att man ska göra ett hembesök, om vi tar det som ett exempel. Och där har man ju ingen lagstöd för att göra det. Men om det hembesöket inte är påtvingat, utan man får ett samtycke av vederbörande, då har man ju ansett att man agerar med stöd av lag, i någon mening. Och då kan man ju säga att här blir samtycket helt avgörande för att man ska få göra det här besöket. Men då måste man fundera på om samtycket är reellt, som det heter då, eller inte. Och det betyder ju egentligen det som Kavat var inne på, att det får inte vara ett samtycke som man ger för att man känner sig tvingad till att göra det. Det måste vara frivilligt och man måste ha fått information om vad det innebär. Och man kan inte heller kringgå det kravet genom att hota eller förespegla att på något sätt så finns det tvång med här. Va? Mm. Man får inte heller överrumplas. Det är ganska vanligt att man gör oanmälda hembesök klockan 7 på morgonen för att undersöka hur många som bor i det här hushållet till exempel. Mm. Eller om man nu har möbler fast man har ansökt om ekonomiskt bistånd till att få köpa det. Ja, det kan finnas alla möjliga skäl. Mm. Och man måste också förstå liksom konsekvenserna av det här. När det gäller tillförlitlighet inom tvångsvården, då är det lite andra saker man tittar på. Då får man ju också göra en bedömning i varje enskilt fall. Men där är det ju vårdbehovets orsaker som man utgår ifrån. Är det missbruk? Vad är det för slags missbruk? Är det omsorgsbrister i hemmet? Eller är det eget beteende hos den unge som föranleder det här vårdbehovet? Då kan man behöva tänka lite olika utifrån det. Och sen kan man också fundera på, har vi någon kännedom om den här personen? Har han eller hon tidigare efterföljt frivilliga åtgärder? Mm. Eller är det inte allvarligt menat det här samtycket? Så att det kan vara avgörande. Mm. Och man brukar också titta i domstol på om samtycket är villkorat. Ja. Man går med på nästan allt, men inte fullt ut. Mm. Och på det här sättet så får samtycket liksom så här, olika konsekvenser beroende på om det är reellt eller inte.
Jag tänker att här kommer vi också in på liksom en viktig grej att ha med sig när man pratar om just 2.6. Nu pratar vi liksom mycket om andra kapitlet och liksom rättighetskatalogen och att staten ska inte liksom kränka medborgarnas eller liksom alla som befinner sig i Sveriges rättigheter. Och 2.6 är en så kallad relativ rättighet, vilket betyder att man kan begränsa den rättigheten genom lagstiftning. Och då får man kolla i andra kapitlet, framförallt 20 och 21 paragraf, för att se, okej, men uppfyller det här, den här lagstiftningen som vi vill genomföra, de materiella skyddsbestämmelserna. Så. Och det framgår av 2.20 att den är relativ. Så att här då, tänker jag att när du pratar om att det inte finns lagstöd för just hembesök till exempel, att hade det funnits lagstöd, nej, men då hade det ju varit i enlighet med regeringsformens bestämmelser att man får lov att göra påtvingade kroppsliga ingrepp om det finns lagstöd och om det då är nödvändigt att införa den här lagstiftningen. Så vi pratar lite om blodprov till exempel, att men där har ju polisen i vissa fall möjlighet att göra det påtvingat, och då behöver ju inte personen samtycka, utan det är just i de fallen när vi inte har lagstöd som 2.6 och det här med påtvingat blir aktuellt. Och det kanske också därför vi kommer in på det med att prata om tvångslagstiftning, att där krävs det ju en avsaknad av samtycke, och då har vi liksom det lagstiftat. Så det blir också ett ingrepp som ändå då har accepterats av riksdagen eller liksom beslutats av riksdagen. Så att man kan tänka sig, precis som du var inne på, samtycke i olika led liksom, och på olika sätt beroende på vilket rättsområde man är inne i. Och sådär. Nu har vi framförallt pratat om liksom, påtvingade kroppsliga ingrepp och samtycke och så i svensk reglering. Hur tänker man med det här? Vi har ju också liksom, en skyldighet att följa EKMR till exempel. Hur överensstämmer liksom, de svenska bestämmelserna?
Ja, alltså när vi pratar om påtvingade kroppsligt ingrepp så parallellt med det så aktualiseras vissa bestämmelser i Europakonventionen. Mm. Och Europakonventionen är som ni vet svensk lag, och det är också ett folkrättsligt traktat, så det är såklart att vi måste titta i de bestämmelserna. Och då är det framför allt, när man tittar på Europadomstolens praxis, är det framför allt när det handlar om kroppslig integritet, så är det artikel 3, alltså förbudet mot tortyr och annan förnedrande omänsklig behandling som kan aktualiseras. Och det handlar framför allt om mer ingripande liksom, integritetskränkningar. I andra fall så kan artikel 8 som är rätten till privat och familjeliv aktualiseras. Och där har Europadomstolen sagt väldigt tydligt att när det gäller till exempel påtvingade medicinska undersökningar så är det otillåtet utifrån artikel 8, alltså rätten till privatliv. För den anses också innefatta liksom, en skydd för kroppslig integritet och självbestämmande. Och det som är intressant med artikel 8 det är ju också att den är ju precis som 2.6 då, det är inte absolut. Utan då måste det finnas lagstöd och det måste vara nödvändigt och proportionerligt och så vidare. Så att de bestämmelserna överlappar i, man kan säga att skyddsnivån är ganska lika när det gäller 2.6 och artikel 8 i EKMR. Mm.
Du är ju liksom expert på medicinsk rätt. Och det, jag tänker att vi kanske ska prata om ett väldigt aktuellt fall med liksom, Macchiarini nu som där det har väckts åtal. Och där kan man ju säga att i liksom läkarrollen som en läkarlegitimation, att då, hur tänker du på statens ansvar i förhållande till liksom den typen av händelser?
Ja, men det är jätteintressant, för när man tänker på våldsmonopol, våldsanvändning och tvångsanvändning, då tänker man ju oftast ibland på poliskåren. Liksom. Mm. Men en annan yrkesgrupp som i ganska stor utsträckning håller på med kroppsliga ingrepp och ibland också påtvingade, det är ju läkare.
Mm.
Och det gör de för att de har legitimationen. Och det här har de fått från Socialstyrelsen. Och den legitimationen är liksom som ett bevis, en garanti på att de har samhällets förtroende. De har den kompetensen och utbildningen som krävs för att få hålla på med det som egentligen är riskfylld verksamhet. För det är det man klassar sjukvård. Mm. Jag menar, tänk att man ger läkemedelsbehandling, det är kirurgiska ingrepp och andra åtgärder som potentiellt kan skada eller döda patienter om det inte görs på korrekt sätt. Och då är det väldigt viktigt att man har ett samtycke. Så jag återkommer till det här som vi har diskuterat om samtycket. Hela sjukvården bygger ju på samtyckeskravet är uppfyllt.
Mm.
Om vi inte är inne på tvångsvård. Och det blir ju intressant efter det här Macchiarini-fallet. Det är ju dagsaktuellt, det var ju förra veckan som huvudförhandling startade. Där Macchiarini, som då var forskare i alla fall och läkare vid KI, blev anmäld för att ha opererat in konstgjorda luftstrupar i 3 patientfall. Och de här operationerna var ju misslyckade, måste man ju säga. Patienterna avled en tid därefter. Så han har ju blivit åtalad nu för misshandel eller vållande till skada. Och det här väcker ju frågan kring vad var det patienterna samtyckte till? Det här är ju verkligen uttryck för maktutövning. Om man då börjar experimentera på patienten inom ramen för offentligt driven sjukvård. Så att det är väldigt intressant utifrån 2.6 resonemang det här fallet.
Där ser man ju också att tvång finns i olika miljöer. Och man kan ju såklart prata om tvång mellan enskilda också. Men att när man just tänker på statens tvång så kanske det blir man har ju liksom en annan typ av maktposition ofta som liksom företrädare för staten, eller man kanske har liksom getts en viss typ av behörighet staten i form av läkarlegitimation och sådär. Men jag tänker liksom på den medicinska rättens område. Hur ser det liksom ut? Har man lagstiftat då för vissa möjligheter, man tänker att för att liksom begränsa 2,6 så krävs det lagstiftning. Mm. Hur ser det ut på liksom nästa lagstiftningsnivå? Mm. Eller är det ändå 2,6 som man förlitar sig på? Liksom?
Ja, man, alltså om man går tillbaka till liksom grunden så är det ju 2,6. Det är ett förbud där, men om det är kroppsligt ingrepp och det är påtvingat och man har liksom klargjort det schematiskt, så innebär det så här, finns det lagstöd. Och då har vi varit inne på tvångsvårdslagarna, och inom sjukvården så har vi LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det är ju en av liksom väldigt tydligt exempel på en rättighetsbegränsande lagstiftning där vi tillåter i vissa fall att ge folk psykiatrisk vård under tvång. Mm. Och dessutom kan man få ännu mer tvångs- och kontrollsåtgärder, bältesläggning och så vidare under vissa förutsättningar. Så det är ju ett sånt exempel där vi faktiskt säger att det är legitimt och acceptabelt med tvång inom vården. Mm. Annars så bygger ju vården i grunden på frivillighet, och frivillighet kokar ju ner till samtycke. Så då blir ju det här med samtycket återigen liksom väldigt aktuellt och relevant.
Mm. Jag tänker... Vi pratade lite om LVU och liksom barn och sådär. Hur tänker man liksom med ingrepp på barn till exempel? Det är också verksam vid Barnets centrum.
Mm.
Där har ju barn såklart liksom en själv- och medbestämmande rätt. Men hur gör vi liksom i samtycke för, och det tänker jag också är intressant för dig Thomas, att vi pratade om att det liksom är kanske de mest utsatta grupperna som man pratar om. Hur säkerställer man deras samtycke?
Mm.
Personer som kanske har svårt att föra sin egen talan eller kanske yngre barn eller sådär.
Mm. Det är ju en fråga som är superintressant och som vi forskare verkligen försöker finna svaren på. Men när det gäller barn så kommer vi liksom inte ifrån att de är beroendeförhållande utifrån vårdnadshavare. Det finns egentligen ingen direkt krav på att man ska ha samtycke från barnet.
Mm.
Utan då har man det här med ålder och mognad. Ju äldre och ju mognare barnet är, så ska man respektera det barnets önskemål så långt det går. Men annars är det ju vårdnadshavare som fattar de här besluten. Och det går ju tillbaka till föräldrarätten. Och det kan ju vara lite problematiskt ibland. För då utgår man ifrån att föräldrar alltid vet, kan och vill barnets bästa. Och i vissa situationer, bland annat på socialtjänstens område, så finner vi att så inte är fallet.
Hur tänker du, Thomas?
Jag har två reflektioner. Jag börjar med den senare som handlar om det vi precis pratar om. Det har ju kommit olika utredningar de senaste åren som handlar om att använda teknik inom vård och omsorg till exempel. Det var väl kanske 2 år sedan eller något i den stilen så kom det förslag som innebar att man skulle använda teknik till exempel på äldreboenden.
Mm.
För att man ville ha en säker tillvaro. Och det kunde vara kameraövervakning till exempel på nätterna. Och problemet med teknik finns ju fördelar självklart, men ibland så måste man ju få ett samtycke för att använda den här tekniken, och då var det en grupp där som var lite problematiska och som gjorde att jag avstyrkte förslagen. Det handlar om de som är dementa.
Mm.
Alltså på vilket sätt kan de förstå vad tekniken innebär för dem, och på vilket sätt kan de liksom reflektera på ett sätt som gör att de samtycker på riktigt och välgrundat och informerat.
Mm.
Och då blev det så att regeringen parkerade just de frågorna. Mm. Och sen så har man skickat ut en departementspromemoria nu som jag besvarar idag tror jag.
Mm.
Som handlar om några justeringar då. Och då tror jag att det här samtycket, det är tydligt att om man inte vill så ska man ändå få en prövning av att få den här åtgärden, insatsen eller vad det nu handlar om på ett annat sätt än genom någon slags användning av teknik.
Mm.
Och vi får väl se om det där leder till en lagstiftning. Då är risken att man så att säga råkar ut för någonting som man inte vill, om man tackar nej, om man inte medverkar. Den är reducerad då på ett bättre sätt.
Än... Men det är ju så när det gäller just dementa, så är det ju en just sån särskilt utsatt grupp som man är väldigt feg, om man får säga så, från lagstiftningshåll. Man vill inte gå in och lagstifta, för man vill inte komma tillbaka till att ja, men du har en sjukdom och därför ska vi tvinga dig. Å andra sidan så har vi en ganska ohållbar situation där man på äldreboenden, demensboenden inte vågar ge sjukvård, för man är inte säker på om man får ett samtycke. Hur inhämtar man ett samtycke för en person som kanske inte är beslutskompetent? Eller den viktigaste frågan, hur avgör man ens beslutskompetens? Det är ju inte reglerat. Och då kan det bli så att man dementa tillhör en grupp som vi inte forskar på. Vi vill inte liksom använda tvångs- och kontrollåtgärder för att eventuellt skydda dem. Och vart hamnar vi då? Å andra sidan så ska vi inte heller tvinga dem och låsa in dem och så vidare. Så att det är en jättesvår grupp.
Särskilt som utgångspunkten är att vi vill ge en god vård.
Ja.
Det är klart att vi gör ju ingenting dåligt. Vi gör inte illa någon. Mm. Men det spelar ingen roll. Mm. Den här typen av ingripanden eller ingrepp, de kräver ju sitt samtycke. Mm. Och då hamnar man i liksom omöjliga situationer. Mm. Men sen, vi började prata om Macchiarini-fallet. Jag har inte tillsyn över sjuk- och hälsovård som tur var, så jag ska inte lägga mig i det. Men jag blev bara nyfiken på det du sa. Och det handlade om vad är det man har samtyckt till som patient. Mm. Mm. Och då funderade jag på, är det att... Jag samtycker till att det görs ingrepp på mig för jag vill bli frisk, jag vill få vård. Eller finns det också någon dimension i att jag samtycker till att delta i ett forskningsprojekt?
Exakt.
Och vilken betydelse får det i sådana fall? Är det en ansvarsfrihetsgrund eller är man medveten om att det kan gå snett? Det kan också gå bra om man gör en liten trade-off där.
Och det är just det som är knäckfrågan. För det, jag vet att åklagaren ställde den frågan väldigt tydligt, att vad är det här för någonting? Rättsligt sett, är det sjukvård, då måste man uppfylla kvalitetskraven. Och kravet på vetenskap och erfarenhet. Och där kan man ju säga att det är tveksamt. Är det forskning, måste man ju ha liksom tillstånd. Det hade man inte. Då är det någon sorts hybrid då, eller? Men både forskning, oavsett om man hamnar i forskningsfältet eller sjukvården, båda kräver samtycke. Och vad är det man samtycker till? Visste man om vad det här är? Visste man om riskerna? Eller var man så fast vid viljan att liksom, kosta vad det kostar vill, jag vill överleva det här. För det är Macchiarini väldigt starkt argumenterar för, att jag gjorde det här för att potentiellt rädda deras liv. Men oavsett vad, så tror jag att utifrån samtycket så är det problematiskt. För att om inte någon visste exakt vad det här kan kategoriseras som, så hur har man då kunnat informera de här patienterna? Vad är det man har informerat överhuvudtaget? Det är väldigt oklart.
Kan det vara det sista halmstrået? Att du dör, men du får vara med i mitt projekt.
Så kan det vara. Och då är frågan, får det allmänna hålla på med sånt här?
Ja.
Får man liksom ge ens de alternativen?
Ja.
Ja, du kanske dör här. Mm. Men det står vi för, och det är det sista liksom möjligheten för dig.
Ja. Kan man prata i termer av presumtivt samtycke? Jag tänker på den som råkar ut för en bilolycka, säger vi. Mm. Hamnar på intensivvårdsavdelningen, utslagen, men livshotande skadad. Mm. Så att sjukvården bygger på samtycke, men i det läget går det ju inte att få något samtycke till vare sig det ena eller det andra, utan utgångspunkten igen, samhället vill något gott, vill rädda den här personen, vill vårda den här personen.
Och där finns det ju bestämmelser i patientlagen 4.4 om i nödsituationen, en person kommer in medvetslös i typexemplet, eller man inte riktigt vet patientens vilja, då ger man vård och sen frågar man efteråt. Men det är problematiskt om det sätts i system, till exempel med dementa. Varje dag klockan 8 så är det akut och nöd liksom, för att kunna ge den här personen medicin. Så funkar det liksom inte.
För att tjata igen då om hembesök, det finns ju i barnärenden situationer som är väldigt farliga för barn. Det kan vara en akut situation där missbruk, där finns förekommer missbruk eller något, våld eller något sånt där. Och då kan det ju bli så i någon kommun att man skriver rutiner. Och så tänker man, bara vi startar en 11-1-utredning enligt socialtjänstlagen, då kan vi börja vidta utredningsåtgärder. Men ibland då har jag märkt att då säger man att ja, men det var en nödsituation som gjorde att vi gick dit oanmält och tittade.
Mm.
Och då måste man ändå ställa krav på att det är nöd på riktigt. Mm. Det är inte liksom bara någonting man kan påstå.
Nej. Och det är problematiskt. Inom vården har man missbrukat nödbestämmelsen. Nödbestämmelsen liksom finns i brottsbalken. Den är inte till egentligen. Den är inte konstruerad för att användas inom sjukvården till exempel. Eller socialtjänsten. Men den har använts i vissa fall. Och ja, i vissa fall kan det vara nöd. Men det får inte användas slentrianmässigt. Och det ser man ibland.
Och jag håller på med ett projekt som gäller Islandsmodellen. Det är en modell som tillämpas både i Västra Götaland och i Stockholmsområdet, men tanken är att det ska rullas ut i hela landet, och det handlar om att polis och socialtjänsten samverkar, arbetar tillsammans, till exempel i situationer med våld i nära relationer. Då åker man ut till en familj när det kanske har kommit en orosanmälning eller någon har ringt polisen eller något sånt där. Och polisen gör sitt, socialtjänsten gör sitt, och man agerar då på ett sätt i gott syfte såklart. Men frågan är om alla krav på polissidan och på socialtjänstsidan verkligen är uppfyllda. Alltså, det här är någonting som de tycker fungerar bra. Det hjälper oftast kvinnor och barn på ett väldigt bra sätt. Men igen, hur pragmatiska är vi? Hur noga är vi med reglerna? Så vi håller på att titta på det nu. Och vi har gjort det. Vi fick en anmälan från en socialsekreterare som inte tyckte om det här från Göteborgsområdet. Medans de som tycker att det här är bra i de här polisen, framförallt i socialtjänsten, och de är väldigt missbelåtna med att det här projektet har startats då. De tycker att de får göra det.
Det är jättespännande. Jag tänker att det är mycket så här att man liksom det är tvång kan också användas för att skydda personer, och då kan man tänka sig liksom att tanken är att staten ändå någonstans har ett ansvar att skydda liksom trygghet och säkerhet för de som befinner sig i Sverige. Och, ja, men vi har den här rättighetskatalogen för att inte kränka rättigheter, men tänk om tvånget också gör att vi uppfyller vissa rättigheter eller att vi liksom stärker vissa personers situation. Och där får man ju liksom då på vår kurs liksom luta sig tillbaka mot att det vi jobbar med är ju liksom lojalitetsprincipen och lagstöd. Men också såklart ha en förståelse för pragmatiska situationer. Men där kanske det istället skulle ligga hos lagstiftaren då. Om vi tycker att det här är en bra lösning. Vi tycker att det här mandatet ska finnas hos socialtjänsten eller hos polisen. Det kan vi absolut få lov att tycka. Men det är ändå upp till lagstiftaren då att se till att det också kan bli realitet. Så vi inte hamnar i en situation där fler och fler åtgärder vidtas utan lagstöd. För det leder till något som vi inte heller vill upprätthålla. Liksom.
Nu har inte jag tagit ställning till den här Islandsmodellen än, utan vi undersöker den. Men jag har ju de möjligheterna, men jag tycker att den inte uppfyller kraven. Då kan jag ju berätta varför. Jag kan ju också skicka ett sånt beslut för kännedom till regeringen, till Socialdepartementet. Så får de fundera lite grann på hur regleringen kanske ska se ut. Om man tycker att effekten, syftet med det här väger över det som liksom handlar om ingripanden och intrång och så, en slags proportionalitet eller vad man ska kalla det för.
Precis, och det är väl också, tänker jag ofta med, vi pratade om liksom särskilt utsatta grupper som kanske inte kan liksom föra sin egen talan, att där blir liksom, när får vi lov att använda tvång för att skydda någon? Liksom, när väger det intresset över det tvångsingreppet liksom som vi gör? Och det är ju absolut inte lätta frågor, men ändå något som kan vara värt att fundera över. Liksom att, man har ju inte rätt att tvinga barn till saker heller, men det är klart att vi kanske i förskolesituationer ser att man kanske tvingar på ett barn en mössa för att det är kallt ute, även om barnet inte vill ha mössa. Vad är det för typ av intrång liksom?
Jag har ett annat ärende. Nu ger ni mig så många såna associationer hela tiden. Jag ska bara säga en sak till. Ett initiativ jag har tagit som gäller frivillighet inom tvång. Mm. Och det rör missbrukshemmen men också ungdomshemmen som SIS har. Och då har jag vid olika inspektioner uppmärksammat att det finns intagna missbrukare eller ungdomar på ungdomshemmen som vill bli vårdade i vård i enskildhet. En särskild befogenhet enligt LVU och enligt LVM som innebär att man inte vårdas tillsammans med de andra. Och den här vården i enskildhet, den är ju ingripande för den enskilde. Men när jag var på ett missbrukshem, då pratade jag med flera intagna missbrukare som sa att nej, men jag har frågat om inte jag kan få bli vårdad i enskildhet, för då hamnar jag på en avdelning som är nybyggd. Och där har de mycket bättre sängar.
Mm.
Så att jag ville komma dit. Och då hade den personen fått det. Ett annat fall på ett ungdomshem, där var det en ungdom som var mobbad av alla andra. För det han hade gjort sig skyldig till var inte så, stod inte högt i rang. Och det här var ett sätt för honom att komma undan. Vårdade enskildhet då, och hade en personal som sällskap. Det här kan bli problem, att man blir isolerad om det här görs på ett dåligt sätt och pågår väldigt länge. Men tanken är ju inte att man ska få välja själv alla gånger. Och att syftet med att man får välja liksom är något helt annat än vad lagstiftningen har tänkt sig med den här tvångslagstiftningen. Så att det här, de här särskilda befogenheterna enligt LVU-LVM, de är ganska svårt tillämpade och kan användas på ett felaktigt sätt.
Så, jättemycket spännande samtal och associationer. Jag tänker att det är liksom kul att höra er prata med varandra och liksom saker som dyker upp och liksom beröringspunkter och liknande. Men nu har vi också pratat ett tag, så jag tänker att vi kanske ska avsluta för dagen. Och först vill jag bara tacka er jättemycket för att ni var med. Och sen brukar vi avsluta med att gästerna får lov att liksom skicka med något tips eller så till studenterna. Kanske något som har hjälpt er i era liksom karriärsvägar eller liksom, något som ni tänker att det här tipset skulle jag ha velat fått när jag var student eller liknande. Men ordet är helt fritt. Vi kanske börjar med dig, Thomas.
Jag tycker att det var svårt att vara student. Så jag tänker att man kan få nytta av tips, men jag är inte så säker på att jag ska ge några tips annat än att det är bra att liksom utgå från sig själv ibland i tillämpningen. Om vi nu pratar om något så konkret som påtvingade ingrepp, så kan man ju fundera själv på hur ser min integritet ut? Vad skulle jag vara beredd att gå med på? Hur skulle jag vilja att man pratar med mig från en myndighetssida? Vilken information behöver jag få för att förstå överhuvudtaget vad premisserna är, vad spelreglerna är? Det finns alltid en massa rättssäkerhet att ta vara på, och den tycker jag ska vara styrande när man är tillämpare, men också när man är den som blir föremål för en tillämpning. Och om jag som JO kan liksom lyfta de frågorna, så är jag glad. Men jag tänker att redan som student ska man börja fundera på vad rättssäkerhet är för någonting. För varje regel kan ha två sidor. Den kan gynna någon, den kan vara dålig för någon annan, missgynna någon. Så att det finns oftast två perspektiv. Och det är nog bra som tillämpar att inte titta bara på den ena sidan.
Jag tänker också göra en till en bättre jurist, att man förstår liksom olika perspektiv och liksom att man kanske får lära sig argumentera från båda hållen. Liksom.
Det är ett stort ansvar att tillämpa regler. Även om man, oavsett om man är domare eller om man gör det på myndighetsnivå. Så man tar på sig ett jättestort ansvar. Då måste man vara noga.
Ja, men jag tänker att redan nu, liksom, och det försöker vi också att studenterna anamma det kritiska liksom, sättet, det kritiska tillvägagångssättet, att verkligen fundera på vad är tvångsanvändning och maktutövning när staten gör på det här sättet. Man ofta har argument att man gör det för the greater good. Men ibland så kan man vara mer paternalistisk, det vill säga vi vet bättre vad som är bäst för dig. Och det kan ju koka ner ända till sjukvårdsnivån, liksom, där läkaren säger men du vet inte, jag vet, följ det här. Och ibland kan det vara bra, ibland kan det vara bra att man också tänker på, jaha, men hur kan det här påverka liksom, särskilt utsatta grupper? Neutral lagstiftning som då ska skydda, kan det egentligen också liksom i slutändan göra att man blir mer utsatt? Liksom. Så,
Jättebra. Stort tack för att ni var med igen. Och, tack.
Tack, tack.
Snälla.